This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag och jag sitter idag, Stefan, i en studio på Humlegårdsgatan 14 i Stockholm. Jag befinner mig i Sverige.
Det är obegripligt med tanke på att vi brukar ut och resa så mycket nu för tiden, tycker jag.
Ja, de senaste 3 dagarna har jag flugit 5 gånger.
Känner du flygskam?
Inte alls.
Inte alls? Du har varit, vet jag, både i Italien och övriga delar av Europa, jag vet inte. Ja, du roar dig nu.
Ja, roar mig och jobbar ganska hårt också. Det är inte alltid så roligt faktiskt att flyga sena kvällar och sena nätter och sitta och vänta på förseningar. Men jag klagar absolut inte, men jag kan säga så här, det är inte bra för varken sömn eller kosthållning att resa på konstiga tider.
Nej, så är det. Men vi
ser nu. Men du är här.
Ja, våren... Även om det var minusgrader i morse så tycker jag ändå att jag känner våren komma i horisonten.
Vi har vår här. Var har ni er?
Och, är det från Göteborg eller?
Ja, nästan. Men hur är läget med dig?
Ja, det är bra. Jag är glad över att vi äntligen fick även Ungern genom nålsögat, höll jag på att säga. Eller Sverige genom det ungerska nålsögat, kanske man ska uttrycka det som. Vi återstår väl sånt som blott är formalia, så vitt jag har förstått, för att vi ska vara fullödiga och värdiga medlemmar av försvarsalliansen NATO, vilket jag har ansett sedan jag gjorde min militärtjänst på 80-talet att det var väldigt märkligt att Sverige ville stå utanför denna allians. Man ville gärna ha hjälp om vi anfölls, för det är hela det svenska försvarsupplägget bygger på, men vi var inte beredda att hjälpa någon annan om vi skulle, om de skulle hamna i en svår situation. Nu har vi liksom jämnat ut det.
Så är det. Något annat som har hänt, som hände, ska vi säga, efter att vi hade poddat förra veckan, det var ju att regeringen tog mod till sig, får man väl säga, och utsåg Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare. Och jag smsade dig direkt där och sa att det här är Dagens Juridikpoddens förtjänst att det här beskedet kommer nu. För vi var ju ute och svingade här för 2 veckor sedan och sa att nu är det väl dags att man utser en riksåklagare. Så tog det några dagar och så kom det där beskedet.
Ja, det var märkligt att man liksom lät det här hänga i luften när man har utsett ny rikspolischef och man har tagit stora tag kring de här frågorna om lagstiftning i kriminalpolitiken. Och riksåklagaren är ju, jag ska inte säga att hon är viktigare än rikspolischefen, för det vore kanske rangordna fel. Rikspolischefen har ju större myndighet som befinner sig i frontlinjen, men eftersom de rättsliga övervägandena och rättsliga besluten till syvende och sist hamnar på åklagarnas bord när det gäller straffrätt, så är det ju väldigt viktigt att ha en tydlig och handfast styrning och ledning i åklagarmyndigheten, och den utövas ju som bekant av riksåklagaren. Jag tycker att det personligen var kul och intressant att man då ifrån regeringssida valde en citat, riktig slutcitat åklagare och inte en gammal domare eller ämbetsman eller tjänsteman eller rättschef eller expeditionschef från något av departementen eller någonting i den stilen, utan att man faktiskt valde en människa som hela sitt liv har arbetat som åklagare, som Katarina Johansson Berlin har gjort. Det är faktiskt första gången som vi hade Torsten Jonsson som riksåklagare, för han var riktig gammal åklagare också i början av 90-talet, tror jag.
Jag träffade inte, men jag pratade i telefon med Katarina Johansson Berlin bara minuter faktiskt efter att det här beskedet kom från regeringen, och då ställde jag just den här frågan om hon tyckte att det var viktigt eller bra, så att säga, att det är en riktig åklagare på posten. Och då sa hon att ja, men det går ju alldeles utmärkt att vara en bra riksåklagare även om man inte har åklagarbakgrund, men hon tyckte att det eventuellt kunde finnas ett visst signalvärde att man utser en riktig då, inom citationstecken, åklagare till riksåklagare. Och det kan nog vara benägen att hålla med om.
Ja, alltså just riksåklagarämbetet kräver ju att man har, men det är ju, eftersom riksåklagaren är åklagare i formell mening, så måste man också som riksåklagare uppfylla de formella kraven för att få vara åklagare. Och där är det ju bland annat att du har en tingsmeriterad juristbakgrund, vilket då inte är kravet för till exempel en rikspolischef, där det varken krävs att du ska vara polis eller för den delen heller jurist, även om de flesta har varit då jurister. Vi har bara haft en enda riktig, inom citationstecken, även i det avseendet.
Är det Dan Eliasson?
Du är bara skämtsam. Nej, det var det förra. Anders Thornberg var ju riktig patrullerande polis. Den enda och första riktiga polisen som har patrullerats ifrån att vara konstapel på Södermalm till att bli rikspolischef. Annars har det bara varit jurister och ämbetsmän. Men jag menar, vi har haft rikspolischefer som inte slutcitat, det är mycket citat här, har varit jurister. Björn Eriksson var ju rikspolischef, han var ju civilekonom i botten och sådär. Dan Eliasson var ju jurist och han har varit på departementet länge. Men sen har vi haft duktiga rikspolischefer som har varit inom den så kallade före detta polischefskarriären. Alltså Bengt Svensson hade vi före Dan Eliasson. Han var ju på sitt sätt väldigt operativ och så vidare. Men nu är det Petra Lund som tidigare var riksåklagare, som då efterträtts av Katarina Johansson Berlin här på riksåklagarposten.
Man kan säga att för de som har varit riksåklagare så har det ju generellt sett, efter att man har avslutat sin tjänst där, har det gått ganska bra. Jag menar, det är bara att titta på Petra som nu är rikspolischef, eller Anders Perklev som gick vidare till Svea hovrätt och var president där, och sen så blev han justitieråd i Högsta domstolen. Man kan inte riktigt säga samma sak om de här som har varit rikspolischefer.
Eller Fredrik Wersäll, som nu är så nära hans majestät konungen man kan komma som rikets riksmarskalk. Han har ju också varit riksåklagare.
Precis, men om du tittar tillbaka på de som har varit rikspolischefer, så Anders Thornberg, landshövding, ja, det är ju inget fel på det för all del, det är väl bra. Dan Eliasson, han hamnade ju på MSB, och så vet vi väl alla hur det gick under pandemin. Björn Eriksson, han blev freak när det kommer till kontanter och stoppade kontantlösa samhället. Han blev för sig ordförande i Riksrådsförbundet också. Men jag menar, det är, som riksåklagare tycks man ha goda åsikter att ta sig vidare i karriären efter avslutat uppdrag också. Och jag skulle inte bli förvånad om Katarina Johansson Berlin kanske tar steget för första gången då utanför åklagarmyndigheten när hon känner sig färdig med jobbet som riksåklagare. Eller vad tror du?
Nej, och sen hade vi ju en gång i tiden så hade vi Klart Bergenstrand som riksåklagare. Han blev Säpo-chef sedermera, så att i någon form av statskalendermässig mening så är det väl, antar jag, nu får jag säkert stryka av någon av våra lyssnare här, men finare då i formell mening att vara riksåklagare än att vara både rikspolischef och säkerhetspolischef, men det är kanske lite mer sexigt operativt att sitta på de här posterna där man har uniformerad och personal å ena sidan till sitt förfogande, eller personal med lösnäsa och underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst i sin hängn. Va?
Hur svårt tror du att det är att vara riksåklagare? Man brukar prata om att det kan vara väldigt svårt att vara rikspolischef, för att just det är en väldigt, väldigt stor kår. Det är väl Sveriges största myndighet. Det är många människor som drar åt olika håll, som är väldigt passionerade kring sitt uppdrag. Hur tror du att det är att leda ett stort antal åklagare, många skickliga jurister som driver sina mål på olika kammare och så vidare? Hur svårt är det att få alla att dra åt samma håll?
Det var ett fint sätt du uttryckte polismyndighetens inre situation på, tycker jag. Jag tror inte att det är lika svårt i det avseendet att vara riksåklagare. Åklagare är ju normalt, nu kommer säkert vissa röster höjas även mot det jag säger nu, men åklagare är ju normalt betydligt mer följsamma än poliser. Det skulle jag nog vilja påstå är sant. Sen är de ju mer eftertänksamma och har ett arbete och en arbetsuppgift enligt arbetsbeskrivningen som också ger utrymme för att vara det, jämfört med till exempel poliser i första ledet, alltså i yttre tjänst. De kan ju ställa sig inför saker där det krävs sekund operativa beslutsförmågor, och det gör ju inte åklagare, men det är grannlaga beslut som ska fattas, både beträffande förundersökningens bedrivande, åtalsbeslut och sedermera processuella överväganden i huvudförhandling. Så att, alltså, åklagare är ju ett yrke som ställer krav på sina utövare, men de har både en annan skolning och en annan tradition och en, vågar jag påstå, en annan personlighet som gör att det finns inte samma stora, så här, utrymme för det som finns inom polisen, nämligen att det blir lite motsträvigt i olika riktningar.
I dagens läge då, vilka egenskaper tror du regeringen värdesätter hos Katarina Johansson Velin, om vi bortser från att hon är åklagare? För jag menar, någonstans är det så att åklagarväsendet, alltså varje enskild åklagare, sköter ju sig någonstans sig själv, och man har sina kamrar och man är kammarchefer och så vidare. Men vad är hennes viktigaste uppgift just nu? Är det att, så att säga, äska mer pengar för myndigheten i budgetunderlag? Är det att se till att man får tillgång till fler hemliga tvångsmedel i preventivt syfte? Är det att lagföra fler personer? Vad tror du att hennes arbete, så att säga, vad tror du att regeringen hoppas på?
Att åklagarmyndigheten med Katarina Johansson Velin i spetsen ska i praktisk mening förverkliga den kriminalpolitik som genom lagstiftning genomdrivs av den nuvarande regeringen, och att det ska ske på ett effektivt och inte minst väldigt synligt sätt. Det vill säga att åklagarna ska se till att bura in folk i enlighet med de nya repressiva lagstiftningarna, att åklagare ska fatta beslut om sånt som åklagare får fatta beslut om när det gäller hemliga tvångsmedel, och i de allra flesta fallen vända sig till domstol i en väl avvägd omfattning, så att det här kommer till uttryck i det verkliga rättslivet och i den verkliga situationen som vi befinner oss i Sverige. Det tror jag är åklagarens uppdrag, enligt vad då Gunnar Strömmer och ytterst regeringen har förutskickat med henne som riksåklagare.
Det återstår att se vad som händer. Vi önskar väl från Dagens Juridikpoddens sida stort lycka till Katarina Johansson Velin, och jag hoppas att du, om du lyssnar på det här, kommer att gästa oss snart och berätta lite om din långa åklagarkarriär och vad framtiden har i sitt sköte, helt enkelt.
Det är klart hon lyssnar på podden, det brukar hon göra.
Ja, annars är det säkert någon pressekreterare, något som berättar vad vi säger. Framförallt om vi säger något elakt.
Fast det har vi inte gjort idag.
Nej, men vi kanske gör det i framtiden.
Ja, det har vi gjort. Ja, det har vi gjort tidigare kanske, men allt är förlåtet i kraft av vårt ämbete att nitiskt och redligt tillvarata lyssnarnas intressen och ingen annans.
Ja, men så är det. Och sen är vi ju journalister, så vi tittar alltid åt vilket håll det blåser, och så vänder vi kappan efter vinden. Ja, Stefan, vi återkommer för 51:e veckan i rad till frågan om häktare som förvaras i polisarrest. Vi ska inte trötta ut er lyssnare med just den diskussionen, men vi ska prata om en konsekvens av detta, nämligen det faktum att en man som satt häktad men förvarades i polisens arrest gjorde sig skyldig i arresten då till skadegörelse. Han slet bort en bit av den här gummimattan som ligger där på golvet under en drogutlöst psykos, men, och kom då att åtalas för skadegörelse, men frikänns nu av en tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, från det här åtalet med hänvisning till nöd. Man påpekar i domen där, korrekt nog, att det här förvarandet av honom i polisarresten sker i strid med rättegångsbalkens bestämmelser, och framhåller att det kan inte uteslutas att det är förvarandet i arresten som föranlett det här brottet, helt enkelt, att han då har, ja, ska gå fri från ansvar. Vad är din reflektion kring den här domen, Stefan?
Jag tycker att den är rimlig. Jag har läst domen och tycker att domskälen är i samklang med vad som inte bara låter logiskt och rimligt utifrån brottmålsprinciperna om att hellre fria än fälla och att lägga saker till grund för sin bedömning som talar till den tilltalades fördel om någonting är oklart. Och det är ju de uttryck man använder också, att det kan inte uteslutas och så vidare. Att hans psykiska mående kan ha påverkats negativt av den felaktiga förvaringen i arresten, där tingsrätten mycket tydligt och, ska inte säga i skarpa ordalag, men jag väldigt, vi säger så väldigt tydligt, slår fast att detta är någonting som strider mot lagen. Att i 8 dagar förvara en människa som är häktad i en arrestlokal trots att han borde överföras till ett häkt med alla de möjligheter både till vård och bekvämligheter och annat som ett häkte i motsats till en arrest erbjuder. Och det här, som du själv säger, har ju nu pratat om i, vet inte hur många poddar, därför att det är en fråga som är högst påtaglig i vår värld, där vi för ett par veckor sedan kunde referera ett föredrag som generaldirektören för kriminalvården höll, där jag, som jag själv besökte och lyssnade på, där han uttryckligen sa att kriminalvården varje dag bryter emot svensk lag i olika avseenden, både beträffande då unga som placeras i arrest och beträffande den här frågan. Och vi har ju tidigare väckt den tanken att det här är då kanske inte bara ett då objektivt sett brott emot lagen som begås utav statliga myndigheter, utan skulle i förlängningen kunna leda till inte bara skadestånd utan kanske att straffrättsligt ansvar utkrävs utav den som den tjänsteman som fattar beslut eller som underlåter att fatta beslut om att enligt lag överföra en häktad person från arresten till ett häkte. Och det här har då aldrig prövats, men förr eller senare så är det säkert någon som kommer att driva denna fråga i domstol, och om inte särskilda åklagarkammaren kommer att göra det så vore det intressant om någon kunde utreda frågan ordentligt rättsligt och sen möjligtvis väcka ett enskilt åtal i det här avseendet, för att en gång för alla få utrett, är det straffbart att inte följa svensk lag när man har frihetsberövat en människa och är ansvarig för denna människas väl och ve.
Det är ju så här att det i mars månad så brukar det strömma in såna här budgetunderlag från myndigheterna till regeringen, och förra veckan så lämnade kriminalvården in sitt budgetunderlag, och där föreslår man en tilläggsbudget, alltså det är, observera det, det är en tilläggsbudget i förhållande till vad man tidigare äskat, på 2 280 miljoner kronor för 2024. Alltså drygt 2,2 miljarder kronor. Det säger ju någonting om vilken situation kriminalvården befinner sig just nu. Och då kan man ju tänka sig att ja, men även om man påbörjar byggnationer av nya lokaler, oavsett om det är anstalter eller häkten och sådär, det är ju ganska avancerade saker att bygga. Även om man kan bygga sådana här modulhus och så ställer det ju höga krav på säkerhet och så vidare. Det kommer ju inte hända nu. Samma sak är det personaltätheten. Det är jätteproblematiskt. Kriminalvården har svårt att hitta rätt personal och sådär. Och det gör ju att, även om vi har pratat om det här 100 gånger, man undrar ju hur lång tid det kommer ta att få rätsida på det här. För samtidigt så sker det nykriminaliseringar, det sker straffskärpningar och så vidare. Jag undrar om det är någon som, alltså jag fattar att regeringen inser att det här är ett problem, men undrar om man kan backa på något sätt, eller om man kan hitta några möjligheter att finansiera kriminalvården i den takt som det kommer krävas.
Ja, men det spänger om du skjuter till miljarder och ytterligare miljarder i det här, utan det är precis som du säger, det tar tid att bygga fängelser, det tar tid att bygga häkten. Visserligen så har vi en byggsektor just nu som jag begriper går på knäna för att det är en stagnation inom byggandet i Sverige som en följd av den allmänna ekonomiska situationen. Och då kanske man kan tänka sig att staten då anlitar de här byggföretagen för att bygga högsäkerhetsfängelser och så vidare. Men det är ju ingenting som man gör på en kvart eller på ett år ens bygger upp det här, utan det är ju satt på decennier tills det ska vara färdigt. Så att pengar i sig är ju inget man kan låsa in folk med. Sen är det ju liksom ett faktum att vi får ställa oss frågan vilka människor vi vill ha inom kriminalvården som arbetar och då vårdar i varje fall, och eller framförallt och primärt övervakar att de här fångarna finns inom kriminalvården och inte avviker, och att de behandlas på ett humanitärt gott sätt och så vidare. Vi har ju också en arbetslöshet i Sverige, och den här mismatchen som har diskuterats så mycket politiskt på sikt åtminstone skulle ju kunna innebära att man med bättre kanske utbildningsmöjligheter och för den delen löner kan locka människor till att börja jobba inom kriminalvården. Det vill säga både personalförsörjningsfrågan och fastighetsfrågan är ju någonting som på sikt kan lösas. Det behövs pengar, men pengar i sig löser ju inte problemet. Och avslutningsvis, man kan säga då att lagstiftningen är i mycket stark otakt med de praktiska förutsättningarna för att kunna uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
Men nu är det ju så också att nu pratar vi om människor som är häktade, misstänkta för brott eller sitter kvar i häktet och väntar på en plats på anstalt. Men vi är också en ganska stor grupp människor som jag har förstått det som dagligen ringer till kriminalvården och frågar: hej, jag heter Stefan, jag ska avtjäna mitt 3 månader långa fängelsestraff. Kan jag komma in? Nej, det kan du inte, för det finns inga platser. Och då blir nästa fråga liksom: hur länge kan man gå och vänta på att få avtjäna ett fängelsestraff för att det inte finns några platser att avtjäna fängelsestraffet på? Det blir ett extra straff i sig, kan jag ju tycka då.
Det är ju en intressant fråga. Jag antar att det finns en bortre gräns där också för vad som är godtagbart. Jag känner faktiskt inte till det. Men det är klart att du inte kan dömas till ett fängelsestraff som du ska...
Jag vill få det här ur världen.
Ja, lite grann så, ja. Och sen så ska man behöva vänta på att få börja verkställa det. Det är omänskligt. Och även staten måste leva upp till både internationella konventioner och inte minst Europakonventionen i de här sammanhangen, och även våra egna grundlagar kring hur saker och ting får gå till när människor hanteras. Och det gäller faktiskt även människor som har lagakraftvunna domar över sig och har begått brott. Eller om man nu ska då utsträcka resonemanget till några av de människor som då enligt samtidens vokabulär utgör de mest avskyvärda, det vill säga de så kallade gängkriminella. Även de har faktiskt rätt att hanteras på ett humanitärt bra sätt.
Vad tror du skulle krävas för att den breda massan, som överhuvudtaget inte har någon större lust att engagera sig i den här typen av frågor och tycker att man får skylla sig själv om man blir misstänkt för brott och att alla som häktade är skyldiga innan saken är prövad. Vad tror du skulle krävas för att det här skulle bli en stor fråga utanför ett debattforum på Dagens Juridik eller Dagens Juridikpodden eller Advokatsamfundet eller företrädare för kriminalvården? Skulle kriminalvården eller någon annan kunna gå ut och vara tydligare med hur förhållandena är i en polisarrest eller på ett häkte? Eller skulle man kunna göra vad tror du skulle krävas för ett bredare engagemang för den här typen av mänskliga rättigheter?
Ja, det är en rent... närmast sociologisk fråga, alltså, som är intressant, därför att jag tror att det rent krasst kan delas in i två delar. Det ena är att få allmänheten att få upp ögonen för det just så, att även den mest hemska gängkriminella har rätt att bli behandlad på ett, enligt svensk och internationell lags planhalva, korrekt sätt, va? Och det innan man då engagera sig eller får upp ett engagemang hos allmänheten kring att det faktiskt ska ske så i verkligheten, så tror jag att det är väldigt, väldigt långt. Man ska komma väldigt, väldigt långt med enskilda exempel som kan lyftas fram på människor som då har varit väldigt, väldigt illa. Helt enkelt ett system, att Sverige skulle ha ett system och verkställighet som inte då rimmar med hur vi faktiskt tror att våra kriminella och även grovt kriminella på anstalterna ska hanteras enligt någon miniminivå som jag tror att människor fortfarande... Vi vill inte ha fängelse som vi har sett i andra delar av världen. Jag tror faktiskt inte det.
Men det är så här, det är väldigt svårt att, i alla fall när jag har försökt att få komma in innanför murarna exempelvis, ja, på en anstalt, ja, eller ett häkte, för att så att säga i ett reportage kunna beskriva, ta en bild på en arrestcell eller i en häktescell, ja, för att kunna visa den som aldrig har varit där hur det faktiskt ser ut. Tror du att kriminalvården skulle kunna öppna sig lite mer där för att skapa en bredare förståelse för hur det är att befinna sig i anstalt eller häkte?
Ja, alltså ett rungande ja på den frågan, därför att det här är en allvarlig situation. Jag har aldrig under alla de här åren jag varit i branschen varit med om att media då inte släpps in inom anstalterna, och att människor som är dömda till och med livstidsfängelse inte bereds möjlighet att prata med media om hur de upplever sin verkställighet eller hur de upplever situationen på fängelse eller ens hur de upplever hur processen mot dem var. Va? Det här har blivit en märklighet som inte rimmar väl med yttrande- och tryckfrihetens avsikter i en demokratiskt system. Att man så att säga kan låsa in folk utan att de får komma till tals med, genom media till allmänheten. Det jag skulle säga som det andra alternativet till att man då får upp ögonen för att människor faktiskt dubbelbeläggs i celler som är så små som 6 kvadratmeter, vilket då bekräftades av generaldirektören för kriminalvården på det föredrag som jag själv besökte för några veckor sedan, att under 6 kvadratmeter går man aldrig, för då har nämligen Europadomstolen slagit fast att det är presumerat som tortyr om det är dubbelbeläggning där. Men det rör inte bara dubbelbeläggning utan överhuvudtaget trånga utrymmen och så. Men den andra delen av det här som man möjligtvis skulle kunna ha lättare att få en opinionsmässig framgång med är att peka på riskerna med detta. Det vill säga den exceptionellt improduktiva kriminalvårdens effekt utav att skapa den här typen av, som man då brukar prata om, krutdurkar som går där och som känner sig just åsidosatta och som ställer sig frågan, varför ska jag som nu är dömd för brott och avtjänar ett straff bli laglydig när staten och till och med kriminalvården och polisen själva bryter uttryckligen mot lagen genom att inte överföra mig till en häktesavdelning utan jag får sitta kvar på en arrest, vilket är strid med svensk lagstiftning. Det rimmar ju väldigt, väldigt illa med att då staten och i det här fallet kriminalvården och polisen ska föregå med gott exempel. Och då är frågan, vad händer i förlängningen? Nu ser vi då till exempel inga jämförelser i övrigt, men det är ändå förskräckande bilder som vi får från Haiti där gängkriminella då har gjort uppror och som jag förstått i princip gjort någon form av revolution emot statsmakten och befriat tusentals fångar genom att invadera ett fängelse och nu upprättar då någon form av skräckvälde på Haitis gator. Va? Jag vill inte på något sätt måla fan på väggen och säga att det är där vi kommer hamna i Sverige, men det kan ändå stämma till viss eftertanke. Vad är det för människor som vi egentligen vill ha ut? Och där tror jag att opinionsmässigt skulle kunna få i varje fall en plattform och börja prata om de här frågorna om man ser att det här är direkt kontraproduktivt.
Vi får se vart den här diskussionen tar vägen. Jag tror inte att det kommer bli liksom en toppnyhet varken i Aktuellt eller Rapport eller TV4-nyheterna. Men jag tycker att det är bra att vi håller den här frågan vid liv även om det kan låta lite tjatigt. För den som är trött på diskussionen om häktade som förvaras i polisarrester så ska vi nu istället prata om något absolut helt annat, Stefan. Vi ska prata om AI inom juridiken. Ett uppmärksammat fall från Kanada där en kanadensisk advokat använde sig av en AI-motor, jag tror att det var ChatGPT, för att söka efter lite praxis som hon skulle använda sig av i ett vårdnadsmål. Hon lämnade in delar av det resultatet hon fick till domstolen, men när domstolen då skulle så att säga titta vad det var för praxis som hon hänvisade till så visade det sig att det var fiktiv rättspraxis. Den här rättspraxisen, den fanns inte helt enkelt. Och det här fallet visar väl återigen på de eventuella risker som kan finnas med att man som jurist eller advokat eller någon annan som jobbar med juridik använder sig av de här öppna källorna och de här öppna AI-verktygen som finns i sin juridiska verksamhet. Samtidigt är det så att vår kollega Sara Johansson gjorde en intervju här i veckan med Baker McKenzie, en stor advokatbyrå, deras globala CEO, som sa till henne att de byråer som inte använder sig av AI här, de kommer inte finnas kvar typ mer eller mindre om ett antal år. Så att juristbranschen står ju inför, vad ska man säga, ett stort val, eller liksom de står och väntar framför en avgrund här. Vilken väg tror du att juristbranschen kommer att ta, Stefan, när det gäller AI? Kommer man att vara försiktig eller kommer man att bara omfamna det och köra på?
Ja, jag tror att på kort sikt, vi får nog börja med det. Vi vet inte vad som händer om 100 år så att säga med AI, eller om för den delen 20 år heller, eller 10 år. Men på kort sikt så tror jag att man möjligtvis har en liten stark övertro på det, och i den mening som du just beskriver, nämligen att man tror att det ska lösa problemen och man tror att man från advokatbyråhåll ska kunna fakturera för 20 timmars arbete, fast då ChatGPT har gjort jobbet på 10 sekunder. Och om man då sätter sin tillit till detta resultat som AI spottar ut så kommer man nog bita sig i svansen om man inte då personellt lägger en hand på läggning och använder sina juristknölar för att kontrollera att det som står där faktiskt är korrekt. Alltså. Så tror jag.
Men det beror väl lite på också vad man kanske använder för typ av verktyg. Men jag menar, jag kan ju bara se till mig själv att jag, om jag hade varit jurist, hade varit rätt försiktig med att använda liksom den datan som jag fick från ett helt öppet AI-verktyg som ligger på nätet. Jag menar, man kan inte lita på allt som står på Wikipedia. Det lär man sig i grundskolan. Liksom.
Och det är intressant därför att exakt det du nu säger. Jag tänker så här, hur många gånger i mitt liv har jag inte använt Wikipedia som research-verktyg men inte som källa? Det vill säga, jag hittar saker på Wikipedia och sen får jag det bekräftat. De så säga, gör sorteringsjobbet åt mig.
Går du till bokhyllan och slår upp de här gröna lexikon?
Ja, till exempel. Eller vad det nu kan vara, Norstedts gula. Eller, ja, det kan vara precis vad som helst. Det kan vara historieböcker och så vidare. Men jag själv då varit lite early adopter trots att jag inte är särskilt IT-kunnig. Ja, absolut. Jag var väldigt tidigt inne på ChatGPT och provade den och hade långa diskussioner, inte minst både juridiskt och statsrättsligt med ChatGPT i dess linda så att säga. Så att jag har lite praktisk erfarenhet av det och jag måste säga att det finns en omvänd logik ibland som nästan är komisk i hur det fungerar. Jag ska ta ett exempel. Alltså jag frågade vid ett tillfälle ChatGPT om ChatGPT kunde räkna upp de presidenter i USA som hade blivit mördade. Och det gjorde den. De räknade upp 3 av 4 amerikanska sittande presidenter som blivit mördade. Och då frågade jag, men alltså det räknade upp då James Garfield, William McKinley och JFK, va? Men den missade då kanske den mest kända av dem, nämligen Abraham Lincoln. Och då frågade jag ChatGPT, men Abraham Lincoln då, han blev väl också mördad? Och då svarade ChatGPT att jag ber om ursäkt, jag borde också ha räknat upp Abraham Lincoln som en av de presidenter som har mördats under sin ämbetstid i USA. Och det är liksom ett sånt fatalt misstag och fel som inte går att riktigt förklara. Men när jag sen pratade med en privat god vän till mig som är själv jobbar med väldigt avancerade algoritmprogrammeringar och sådär och är lite sådär fyrkantigt datamässig, så beskrev jag det precis på det här sättet som jag nu har gjort rakt upp och ner. Så hur är det möjligt att en artificiell intelligens kan missa då 1 av 4 mord och kanske ett av de mest uppmärksammade. Och han sa, nej, men det är för att du ställde frågan fel, fick jag då höra. Att det var mitt fel, att jag hade ställt frågan på det sätt jag hade ställt. Hur borde jag ha frågat då? Nja, det kunde han inte riktigt svara på, men han kunde bara konstatera att just den här typen av så att säga, uttömmande uppräkningar och så är inte AI särskilt bra på.
Nej, men och är det inte här det kommer in då, dels som den här globala CEO:n för Baker McKenzie säger, att det gäller liksom för advokatbyråerna och advokaterna och juristerna att man liksom lär sig hantera AI. Det handlar inte bara om att man ska förstå att AI kan vara ett effektivt hjälpmedel i sitt arbete, men man måste ju också vara lite early adopter när det kommer till att hantera AI. För som jag har förstått det, som absolut inte är någon expert, så kan man ju verkligen alltså, optimera den tiden man har tillgänglig till att hjälpa någon genom att använda AI på rätt sätt. Och det är där jag ställer mig frågan, hur många jurister i Sverige idag som inte jobbar på någon av de stora affärsjuridiska byråerna eller på någon annan liksom, byrå som är lite mer av den moderna sorten, tror du är skickliga på att använda AI? Jag tror att kunskapen är ganska låg där ute.
Det är den säkert, därför att konservativa advokater tror jag är inte early adopters, och då vill jag inte på något sätt göra anspråk på att jag skulle vara mer modern, för det är jag inte i det hänseende, och det kan ju du intyga som har jobbat med mig i många år, att jag är glad om jag klarar av
Paint.
Ja, Paint och Word och Excel och sådär. Men informationsinhämtning och research kan göras på många sätt. Det jag tror är kommer vara avgörande för hur det här ska utkristallisera sig till stor del, det är kanske att man skiljer på vilken riktning man får i någon mening på de frågor man ställer och direkta fel man får. Det vill säga, om jag, låt säga att jag rådgör med genom genom en AI-lösning för inom juridik med, jag kanske ställer en fråga så här, hur ser praxis ut när det gäller uttagsbeskattning i mervärdeskattehänseende? Och sen kommer den tillbaka med, ja, det finns det två avgöranden, säger vi. Nu säger jag inte att det är så, men vi hypotetiskt. Det finns det två avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen på, och det är dessa två. Jaha, det var inte riktigt vad jag var ute efter. Sen visade det sig att det fanns kanske tre och till och med fyra som då inte hade träffats av den här algoritmen, så att jag hade inte fått svar på det. Och det är ju så att säga mindre allvarligt, för de ytterligare då, en eller två rättsfallen och prejudikaten kunde vi få leta reda på själv. Men om du ställer en direkt fråga till AI som är så att säga formellt binär av typen, behöver man registrera ett äktenskapsförord för att det ska vara giltigt? Om då AI genererar ett felaktigt svar där och säger att nej, det behöver man inte. Det räcker med att man förvarar det hemma i sin bostad och att den som sedermera åberopar det i och för sig har bevisbördan för dess äkthet och riktighet och så vidare, så är det giltigt. Eftersom det då enligt lag krävs att ett äktenskapsförord ska vara registrerat för att vara giltigt, då har man ju så att säga i det sammanhanget förlitat sig på ett svar som ger en direkt risk för rättsförlust för den som har förlitat sig på det, eller om det är nu en advokat i dennes klient som man dessutom skulle kunna bli ansvarig för. Och de två skillnaderna tror jag att man måste faktiskt se framför sig innan man börjar använda det som verktyg. Det här var ju kraftigt förenklat, va?
Men om du tänker att man som jurist, och då tänker jag återigen på de här kanske de stora byråerna, jag kan ju tänka mig att om de lär sig hantera AI och använder sig av rätt verktyg, så skulle ju det kunna leda till rätt stor klientnytta. För vi pratar ju trots allt här om jurister och advokater som är jävligt duktiga på att ta betalt. Det råder ingen tvekan om att de här stora byråerna vet hur man ska...
Är det verkligen så, William?
Men det är liksom tusentals kronor. Och då pratar vi ju klientnytta om det, så att de kan göra rätt stor del av det här arbetet som inte kanske är det direkta processandet, genom att använda sig av tillförlitliga AI-lösningar.
Jag menar, så kreativa metoder för research har ju alltid kommit fram och förbättrats genom åren, det får man säga. Jag menar, det är inte många idag som, kanske ett antal jurister som går till biblioteket för att inhämta kunskap.
Typ alla juriststudenter, det sägs ju att det är den enda studiegruppen på universiteten som fortfarande slåss om de där få exen som går att låna i biblioteken.
Alltså jag sitter här med rådnadens skam själv, därför att jag har ju själv ett ganska ymnigt juridiskt bibliotek som jag gärna slår i, och som jag till min nu saligt avlidne faders stora förtret dessutom använder såna här färgade överstrykningspennor i för att kunna hitta tillbaka i händelse av att man i framtiden skulle behöva det. Han gillar inte när man förstörde litteratur på det sättet. Men jag har nu på senare år lärt mig att man faktiskt kan göra såna överstrykningar även i ett digitalt dokument, och det tycker jag var framgång i en gammal mans hjärna att inse det. Men det är ändå inte samma sak som att ha en bok framför sig som man kan bläddra i och gå tillbaka och känna att det var, jag tror att det var 3,5 sida sedan jag läste det där, istället för att sitta och bläddra i en pdf eller sådär. Det kanske är en känsla mest som man kan bli av med, men så är det i alla fall för många, tror jag.
Nu svävar vi ifrån AI här. Och jag,
nej, verkligen inte. Det här är ju den analoga, diametrala motsatsen.
Det kanske är dags att avrunda här, men jag skulle bara som sista grej vilja nämna att det finns ju faktiskt, apropå det du säger här, en väldigt känd brottmålsadvokat som heter Henrik Olsson Lilja, som jag tror faktiskt, jag ska inte göra dem lustig på något sätt över det, men som har en kurs i hur advokater kan använda sin iPad i sitt processande. Så att uppenbarligen så finns det ju en efterfrågan där ute om att lära sig mer om teknik, bland i alla fall de advokater då som kanske processar i domstol i brottmålshänseende. Så att annars skulle väl inte han ha tagit fram den kursen.
Annars, om man nu ska prata om marknadsekonomiska termer, annars hade det inte funnits en efterfrågan på den kursen. Och bara det faktum att det finns en efterfrågan på kursen är i och för sig ett gott tecken på att människor där ute i vår värld inser att det här kanske är någonting jag kan dra nytta av på ett eller annat sätt. Och med detta sagt så kanske även då AI kan komma att träda istället för 5 bitisar på en advokatbyrå som ska lägga 15 timmar var på att sammanställa ett kompendium i framtiden. Men det krävs också, viktigt att säga, sannolikt att det här kompendiet går sig igenom och att det inte får bli allt för statiskt och vad ska jag säga, okreativt. Man får inte missa några viktiga grejer bara för att det är AI som har plockat fram det. Och AI är inte alltid en artificiell intelligens utan kan också vara en artificiell inkompetens.
Så kan det vara. Så att, men å andra sidan, det du sa där på slutet, det gör att då kan ju vi ersättas hur enkelt som helst. För det här sitter väl två artificiella inkompetenta medelålders män och pratar om både viktiga och oviktiga saker varje vecka ändå.
Ja, och nu finns ju de här deepfakes som innebär att man enkelt skulle kunna, jag vet inte om man får använda ordet sampla, det kanske låter 1900-tal, sampla våra röster och sen göra den här typen av poddar varje vecka utan vår medverkan, men med bara, man behöver inte ens slänga in ämnen utan AI kanske kan välja vad har varit mest omdiskuterat av dagens, eller tittat på, eller av dagens juridiks artikelflöde den senaste veckan. Ja. Och då kan vi pensionera oss, Ville.
Skönt. Men jag kommer bli fattig och inte ha råd med det här.
Du kan ju alltid spela tennis. Ja, men du är nästan tennisproffs. Exakt. Eller nästan, du är ju tennisproffs.
Exakt. Hörrni, vi säger stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi hoppas att ni var med oss hela vägen och hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss även i framtiden. Ha en trevlig helg, så hörs vi nästa vecka. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.